Hej, det här är Dela känslan-podden, avsnitt 57. En podd som lyfter ungas röster. Görs av Magelungen Utveckling. Det är jag, Marit Sahlström och Åsa Johansson som spelar in. Idag så har vi en intervju med Sixten som berättar om hur det är att gå på resursskola. Han och några andra unga ställer också frågor till Stockholms stads skolborgarråd Isabelle Smedberg Palmqvist. Sen på slutet så går vi också in och pratar lite mer om resursskolor som just nu står inför en väldigt skakig situation där många tilläggsbelopp inte beviljas. Det är Christian Wettergren som har ett barn som går på resursskola som pratar lite och även grundskolechefen för Magelungen, Ayman Jihar. Hej Sixten!
Hej hej!
Kul att du är här. Vi spelar in på distans då restriktionerna inte tillåter att vi gör på något annat sätt. Så vi hoppas att ni som lyssnar också har lite överseende med ljudet. Men först tänkte jag börja med dig Sixten. Jag vet att du pluggar, men vad är det du pluggar för någonting nu?
Jag pluggar på Stockholms universitetet på den kulturgeografiska institutionen.
Hur är det?
Det är första terminen på universitetet, så det är intressant. Det är också annorlunda eftersom att stora delar av kurserna har ju varit på distans. Eftersom att man kan inte vara i föreläsningslokalerna.
Nej, just det. Du förlorar liksom det där sociala hänget och träffa folk. Tycker du det är skönt eller jobbigt? Eller både?
I kort sikt kanske man skulle tycka att det är skönt. Men på lång sikt kanske man vill bli van vid de där föreläsningslokalerna och gå till universitetet. Så det är väl lite sådär. För mig i kort så är det skönt, för då slipper jag vara social och prata med andra, men man kanske ska försöka bli lite van i det.
Just det. Det tror jag är en konsekvens också, att man kan ju behöva träna på sådana situationer, och nu får väldigt få människor träna på det. Och det är lätt att bli lite påverkad i energi också när man jobbar hemifrån. Eller hur är det för dig?
För mig är liksom, jag hade en period där jag satt hemma, så jag är rätt van vid att sitta på mitt rum hela dagarna och sitta framför datorn. Så för mig är liksom, är jag på samma energinivå som jag brukar vara.
Du är ganska van att sitta hemma. Var det också någonting som tog dig till Magelungen? Om vi tar lite din historia där.
Jag kommer inte exakt ihåg tidslinjen. Men någon gång i åttan så hade jag... jag hade egentligen fick ångestproblem. Social ångestproblem. Så jag orkade inte gå till skolan. Och... satt jag hemma i 6 månader eller något sånt där. När jag jämför med andra personer som har suttit hemma i en lång period, så har jag relativt suttit hemma ganska kort. Liksom. Jag kom ganska snabbt tillbaks på grund av delvis Magelungen. Men också den grundskolan jag gick på när jag satt hemma, Åsö. De var väldigt... De skickade... hem en lärare till mig, så jag fick ha privatlektioner hemma. De diskussioner jag hade med den läraren hjälpte mig att bli motiverad och liksom fortsätta mina studier helt enkelt. Jag har haft väldigt tur med den liksom hjälpen jag har fått. Liksom. Sen när jag gått över till Magelungen, där det är väldigt förståeligt om man vill sitta hemma en dag, så får man göra det. Liksom. Det är inget större problem. Liksom.
Så du fick ganska bra hjälp i tid skulle du säga ändå? Mm. Hur började det? Du berättar lite.
Liksom, jag tror jag alltid har varit en ganska ångestfull person. Det började med att jag hade ett tics-problem som gjorde att jag hade lite andningsproblem. Liksom. Och först trodde vi det att det var relaterat till något hjärtproblem eller något annat problem i kroppen. Men sen nu så här, senare förstår jag i alla fall det som att det var ett stressrelaterat tics. Att jag... när jag blev stressad började jag andas dåligt. Och då blev jag hemma en lång period där liksom, när vi skulle lösa ut det här problemet. Och då blev jag liksom stressad av att jag missade massa grejer i skolan. Och när jag väl kom tillbaka liksom, så jag kunde inte riktigt komma tillbaka in i flowet direkt. Så jag kraschade in i väggen liksom, och hamnade hemma.
Det sociala där, hur påverkar det dig med kompisar och med hela den biten när du...
Ja, nu är det liksom så här, jag har i alla fall i den positionen jag är nu, har jag liksom inte riktigt någon större behov av sociala relationer utanför liksom familjen. Just nu sätter jag mycket fokus på mina studier. Så jag har just nu de vännerna jag förlorade under den perioden jag satt hemma. Jag har inte riktigt försökt få tillbaka dem. Jag har liksom mest bara hållit mig undan. Och delvis liksom bara, jag orkar inte riktigt få tillbaka de sociala relationerna. Och också att jag känner att jag vill egentligen fokusera på studierna just nu. Liksom. Och sen kanske senare i livet även försöka skaffa lite mer sociala relationer som inte är brorsan och syrran och morsan och farsan.
Vad var det som skilde den här skolan då, om du tänker, för det är ju en resursskola, eller hur?
Mm, ja.
Vad var det som skilde den skolan från din andra grundskola?
En del var mycket mindre klasser, alltså mycket tystare, kanske lite mer, om man ska vara, ja, lite mer speciella individer på plats. Folk som behöver att det ska vara lite tystare. Och i grundskolan var det började ju, jag minns inte hur stor min klass var, men det var upp till 25, 24 eller något sånt där. Det var ju, på IMA var det ju aldrig mer än typ 6 personer i ett klassrum nästan. Det är nog den stora skillnaden. Och att skolan är ju också i storlek, i själva ytan är ju mycket mindre. Men för mig var det liksom mest också att eftersom klasserna var mycket mindre så kändes det liksom mer öppet för att ha diskussioner med lärarna runt vissa studieområden. Liksom. Man kunde prata lite djupare om samhällsproblem och olika mattegrejer eller av vad som helst egentligen. Man kunde fördjupa sig lite mer, vilket jag gillar verkligen liksom sådana diskussioner. Så för mig var det verkligen en skön grej liksom att ha tillgång till. Det liksom fanns möjlighet för att ha diskussioner och sådana saker. Det är liksom någonting man lite saknade på grundskolan. Liksom nu i hindsight liksom. När man kollar tillbaks liksom känner det så här, liksom att man inte har någon större kontakt med sina lärare. Jag gick IMA 1 år och sen 3 år gymnasiet. Så samhällslinjen.
Och IMA, kan du bara beskriva vad det är för något för de som inte har koll på IMA?
Man jobbar igen saker, ja, man jobbar igen nian helt enkelt, alltså i grundskolan.
Det är som individuella programmet som det hette för en ny take på det. Så.
Ja, precis.
Just det. Vad var det som tilltalade dig där? Vad var det som var lättare för dig då att gå till ett sånt lite mindre sammanhang? Hur kändes det?
För mig var det liksom att jag kände, jag fick ju ganska ordentlig boost i, när jag hade den här privatläraren från Åsö, fick jag en ganska ordentlig samhällsintresse boost. Liksom. Jag ville göra någonting inom samhällskunskap liksom. Och då liksom fick jag ganska mycket motivationer till att komma tillbaka och börja studera mer. Så det var liksom delvis mina egna motivationer som jag kanske kunde ha tagit mig igenom och plugga igen på Åsö eller något större sammanhang. Men det som jag tror var bra med att jag gick på Mångrungen är att jag kunde fokusera bättre liksom, och att jag hade lätt tillgång till en kurator som jag kunde ha öppen dialog med liksom, om mina ångesttankar och sådana saker.
Har du haft lätt för att prata om ångest innan, eller vad var det som gjorde att du kunde öppna dig?
För mig har det liksom aldrig riktigt varit ett problem. Jag tror det stor del har med att jag har ärvt ganska mycket av min farsas självsäkerhet. Att liksom, såklart jag har ångest och ibland liksom känns det lite jobbigt att gå iväg och möta andra. Men jag är liksom, jag vet vad mina problem är och det jag har liksom inga liksom problem med att berätta om dem. Liksom det är bara, jag känner mig väldigt, ja, jag kan inte beskriva det som antingen att jag är självsäker i liksom vad jag behöver och hur bekväm jag är.
Det som han också har varit öppen med det, för du har lite koll på din farsas...
Öppen och öppen. Farsan är inte så här, farsan är väl inte så här superöppen. Det är mest bara att hans personlighet i sig är rätt självsäker. Han kom ju från landsbygden där han har, på landsbygden han har varit väldigt tungen att slåss för sin egen identitet. Han var som heter det, syntare, och det var liksom, det var lite så här, ja, nu är man lite på utsidan av samhället liksom, lite som punkare liksom. Så han har liksom, det är lite därifrån den självsäkerheten som kommer ifrån, och jag tror jag har fått lite av den liksom.
Är du också syntare eller?
Nej, det är roligt. Vet du, farsan sa någon gång så här, det enda sättet du kan rebella mot mig är att du börjar lyssna på jazz. Och så har jag börjat lyssna på jazz. Okay. Han tycker inte om jazz alls, och jag, den som gillar jazz i familjen. Så, precis.
Jag tänkte på det, hur hjälpte det dig att vara så här öppen med hur du mådde?
Det, för mig har det hjälpt mig med att det är väldigt lätt att, när jag har ångesttankar, så ibland kan jag hantera dem själv liksom, och tänka på dem själv. Men det hjälper mig också att jag kan liksom snabbt få ut de här tankarna till en annan person. Och då är det liksom, då är det lite så här lättare att få fast i dem. Och då kan jag lättare komma tillbaka i att, ja, inte ha ångest längre. Och liksom komma igång igen liksom. Sätta bild på dem. Känna till vad det är för någonting. Vad egentligen ångesttankarna handlar om och hela den grejen.
Vad skulle du säga till barn och unga, men även föräldrar som lyssnar? Ja, du har ju erfarenhet av att det har hjälpt dig att öppna dig då.
Jag vet inte, för jag har aldrig riktigt haft problem med att vara öppen och så. Men jag kan egentligen bara säga liksom att för mig har det alltid varit en positiv grej att kunna prata om det och få ur det ur kroppen. Jag kan inte kanske tipsa om hur man ska bli öppen. Men jag kan säga att det är positivt att få ut saker ur huvudet liksom, och prata med det om till någon annan person liksom. För mig kan jag prata med det nästan med vem som helst. Det spelar liksom inte någon stor roll så länge de är, vill lyssna såklart. Det är liksom inte alla som vill lyssna på någons ångestproblem. Det är det som är hela grejen med att vara öppen. Att man är inte i huvudet hela tiden. Man får ut tankarna och liksom man sätter bild på hela grejen liksom.
Och då kanske också det kan bli någonting annat när du sätter ord och skapar en bild utanför. Att då kan det förändras istället för att vara fast i huvudet. Så.
Ja, precis. Det, och då är det också... Ett klassiskt exempel jag tar upp ibland, det är ju att mitt ångesttics, då, det här med andningsproblemet. Så fort vet du, läkaren sa, det är tics. Så liksom bara, aha. Och så, då försvann det liksom. Jag har aldrig haft det. Ibland kanske jag kan märka att det är andonsigt när jag är lite ångest, har lite stress liksom. Men det är liksom nästan helt försvunnit liksom, från mig. Ända sedan jag fick liksom ord på det och liksom fick höra det från någon annan. Liksom och...
Är det viktigt att det finns resursskolor, och i så fall varför är det viktigt?
För mig är det liksom viktigt att... Men min brorsa, han går ju också på magelungen just nu. Han har Asperger. Och för mig är det liksom viktigt för personer som han. Liksom, jag skulle kanske kunna klara mig liksom vidare i... Det vanliga grundskolesystemet måttligt nog. Liksom. Det kanske skulle vara lite tufft, men jag skulle nog ha kunnat tagit mig igenom det. Men för mig är det viktigt att det finns liksom skolor där det är mindre sammanhang. Så liksom personer som min brorsa kan liksom, vet du, ta sig igenom sin skolgång utan några större problem.
Just det. Ska vi ta om det här ifall att din brorsa inte vill att du nämner honom, att du är nära till mig eller något sånt? Så vet jag.
Annars ska jag fråga honom nu. Han är 18 så...
Ja, men då ska jag fråga honom om det är okej.
Okay. Är det okej om jag nämner dig i en podcast?
Exakt.
Ja, men jag bara nämner dig som en person som kan ha behov av resursskolor. Yeah. Det är okej alltså. Tumme upp. Prima. Han tycker det är okej.
Okay. Ja. Vad drömmer du om framöver?
Framöver? Just nu är det liksom att doktorera inom någonting. Just nu håller jag på att studera kulturgeografi. Och det lutar faktiskt lite mot att doktorera inom kulturgeografi. Så man får ju se. I alla fall, det lutar i alla fall mot en doktoranda just nu i alla fall.
Mm. Vet du vad du skulle vilja doktorera i? Alltså mer än ämnet. Finns det, vad är det speciellt som intresserar dig? Liksom?
Skulle man säga landskapsanvändning. Hur vi använder landskapet och hur relaterar till det. Och hur vi ska, vad är utmaningarna som kommer befinna sig i framtidens landskap. Och hur ska vi bemöta dem nu och sådana saker.
Mm. Det är grymt intressant. Då får vi försöka följa dig sen när du börjar doktorera för att skicka in något så vi får följa din resa där. Sixten, du är så rolig att prata med. Alltså, man skulle kunna sitta här i flera timmar känns det som och fråga. Du har ju massa så här kloka tankar och idéer och du pratar så ärligt och rakt om din situation. Jag uppskattar dig jättemycket verkligen.
Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Inga problem.
Då säger jag hej och välkommen till Isabell Smedberg Palmqvist. Du är skolborgarråd i Stockholm. Vad gör ett skolborgarråd?
Ja, vad gör ett skolborgarråd? Min huvudsakliga uppgift är egentligen att jag är ordförande i utbildningsnämnden i Stockholm. Och vad betyder det? Ja, det betyder att jag är ytterst politiskt ansvarig för förskola, grundskola och gymnasium i Stockholms stad. Så det är ett stort, omfattande och ett väldigt, väldigt roligt arbete och uppdrag som jag har fått.
Jag tänkte att vi ska börja nu med de frågorna som ungdomarna ställer. Och Sixten har vi intervjuat och han har en fråga här till dig som du ska få höra.
Ja, jag har en fråga om ett problem jag ser just nu med skolsystemet är att klasserna är för stora. Jag tror man kan faktiskt kanske inte lösa problemet med att vissa personer har jobbigt i skolsystemet just nu, men att det blir lätt om att skolklasserna blir mindre och vad görs för att försöka göra skolklasserna mindre?
Tack Sixten för en jätteviktig fråga. Det är ju självklart så att vi behöver ha små klasser för att alla barn ska kunna få det utrymmet de behöver ha för att få en lyckad skolgång. Och vi är väl medvetna om att många barn behöver vara i mindre sammanhang och därför håller vi på att utveckla mycket de här särskilda undervisningsgrupperna som ska finnas i varje skola i Stockholms stad. Det tror jag är en väg fram för många elever att kunna få en lyckad skolgång.
Det här kommer en fråga från Aron.
Hej, jag heter Aron och jag vill fråga en fråga till Isabel. Vad tycker du om sociala medier i skolor? Ska det stannas eller ska det bort?
Aron vill också förtydliga att det han menar är att sociala medier är en privatsak som inte borde vara i skolan. Och kan skolor förbjuda sociala medier?
Tack Aron för en viktig fråga. Det är en fråga som mitt parti som heter Liberalerna har drivit i många år. Just vi har haft det här mobilfria klassrum. Jag tycker att du är inne på en viktig fråga. Och det är väl i flesta klasser och klassrum idag är det ju så att man lämnar ifrån sig sin mobiltelefon och lägger den i någon låda. Och det tycker jag är en bra idé. Jag tycker också att det vore bra att man inte kanske använder dem på rasterna heller. Men jag är också teknikintresserad och tycker att det är en bra utveckling i skolan att kunna använda de tekniska medlen i undervisningen. Det har ju visat sig inte minst nu under den här pandemin hur viktiga de mobiltelefoner och de sociala medierna är. Men jag delar det som jag uppfattar att du är lite bekymrad över de sociala medierna i skolorna. För de också medför ju också att det blir kanske en dålig stämning. Man håller på att diskutera de här medierna på olika sätt som inte alltid är till fördel för alla elever. Jag tror att vi måste lyfta upp en diskussion i klassrummen på vad som är rimligt att använda sociala medier. Att ni elever i varje klass kommer överens om vad är rimligt att använda. Och sociala medier borde man kanske ägna sig åt i huvudsak på sin fritid.
Då har vi en fråga här från Pontus som läses in av en annan elev. Pontus går i nian.
Vad tycker du om att Luna-skolan och andra resursskolor inte får de pengar de behöver för att kunna hjälpa eleverna?
Tack för en viktig fråga. Och den här frågan är ju väldigt aktuell nu. Jag pratar med många föräldrar och skolor just om den oro som finns för att resursskolorna ska kunna finnas kvar. Om resursskolorna ska kunna finnas kvar. Och det är min bestämda uppfattning och mening att resursskolorna ska finnas kvar. De får uppfylla en jätteviktig funktion för Stockholms elever och har en jättefin verksamhet som jag verkligen hoppas kunna finnas kvar.
Isabel, hur kan du just nu förklara det som händer med den förändring som pågår just nu med bevillningar av tilläggsbelopp?
Skolans ekonomi är uppbyggd så att varje elev har ju en skolpeng med ett grundbelopp där det finns ett inbyggt belopp för särskilt stöd. Men för många barn så behöver man ju mer omfattande behov av särskilt stöd. Och därför finns ju möjligheten att söka tilläggsbelopp. När resursskolorna kunde visa på att det var svårt att hålla ekonomi, så tog vi fram ett strukturbidrag som vi nu tog ett nytt beslut på i juni 2020 på 36 000 kronor, som skulle vara ett stöd för att kunna bedriva sådana här mindre undervisningsgrupper. Men det har ingenting med den enskilda eleven att göra. För den enskilda eleven så handlar det om tilläggsbelopp som man ansöker om. Och det är ju skolan som ansöker om. Och för att få ett tilläggsbelopp måste man först påvisa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd. Och skolan måste visa vilka stödinsatser som de avser att göra för att möta de här eleverna. Och det som skiljer sig lite grann, som jag ser nu efter att verkligen ha djupdykt i den här frågan, är ju att många skolor inte kan påvisa vilka exakta stödinsatser man avser att göra för just det enskilda barnet. Man har mer redovisat på systemnivå hur man stöttar barnen med att man kanske, för att ta ett exempel, man har 5-6 stycken specialpedagoger anställda på skolan som hjälper barnen. Men lagstiftningen kräver mycket mer exakt beskrivning för vilka insatser som krävs. Man måste påvisa att för det enskilda barnet så har man exempelvis en specialpedagog knuten till sig. Och på så vis också kunna påvisa vad det medför för kostnad just för detta barn. Och det är här som de nya utmaningarna för ansökningarna finns. Att det är tidigare, eller det nu krävs, att man mycket mer specifikt beskriver vilka stödinsatser som sätts in för det enskilda barnet.
Här kommer en fråga från en elev som är anonym som går på gymnasiet.
Mm. När vi har distansundervisning är det ingen som ser när jag mår dåligt. I skolan brukade någon se och fråga. Jag tror vi är många som mår dåligt. Och vad ska man göra åt det?
Bra och viktig fråga i dessa tider när vi är så mycket på distans. Jag har varit väldigt angelägen om att hålla skolorna öppna så mycket det bara går. Och vi har ju lyckats väldigt bra med det i Stockholms stad. Grundskolorna har ju hållit öppet i princip hela tiden. Vi går ju nu på högstadiet, så är det ju nu en möjlighet att gå på distans. Och det finns ungefär en tredjedel av alla högstadieskolor som idag är på distans, men inte på heltid. Men gymnasiet däremot fick ju tidigt gå på distans. Först på heltid och sen på deltid och nu på heltid igen. Jag är glad att jag på måndag faktiskt kommer kunna meddela att vi går tillbaka till att ha en del undervisning på skolorna igen. Och det är just för att jag är så himla angelägen om att det är på skolan som man ska vara i första hand. Och ha den närundervisning som det är att vara i ett klassrum och träffa sin lärare. Det är ju djupt olyckligt med den här pandemin och att ni har tvingats till distansundervisning. Och jag är väl medveten om hur jobbigt det här har varit. Jag har pratat med så många elever som har varit olyckliga över att inte få vara i sin skola. Och att det är jobbigt att vara hemma. Det är svårt att få wifi att fungera. Och man vill träffa sina kompisar. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att vi ska kunna gå tillbaka till mer undervisning i skolan inom kort. Men jag styrs ju helt och hållet av vad Folkhälsomyndigheten bestämmer och måste följa deras regler. Och jag vet att elevhälsoteamen jobbar väldigt hårt för att försöka möta upp de elever som mår dåligt. Det gör nog de flesta, men som mår väldigt dåligt. Så att jag uppmanar dig och alla andra som du vet som mår dåligt att ta kontakt med elevhälsan för att alla få ett stödsamtal kanske och få lite verktyg till hur du ska orka igenom den här tiden. Men jag har stor respekt för att det här är tufft.
säger jag tack så jättemycket Isabelle för att du tog dig tid att svara på våra ungars frågor. Och jag vet att de är glada över att du gjorde det.
Tack snälla för att jag fick möjlighet att göra det.
Och nu går vi vidare med Åsas intervju av Christian som är förälder till ett barn i resursskola.
Ja, men hej Christian. Du får berätta lite hur du är engagerad i Stödljus just nu. Den här kampanjen som har startat.
Ja, precis. Men jag är ju förälder till en kille som ju har ett par olika autismdiagnoser och så. Jag är engagerad som förälder i föräldraföreningen för Lunaskolorna och där min son går. Mm. Och även det är några föräldrar som startat en kampanj som heter Rätten till utbildning också. Stödljus är ju en jätteviktig kampanj för att våra skolor är hotade just nu. Så min sons skola är hotad.
När fick ni reda på det här om hotet?
Det har gått ut information om att det ekonomiska läget är kärvt. Det var ett tag sedan den informationen gått ut. Och sen har jag samlat information om hur ansökningarna ser ut från bland annat Stockholms stad. Och när jag ser den statistiken så bleknar jag ju. Jag ser ju att den är synnerligen allvarlig. Och därifrån kan man ju ganska lätt dra slutsatser om att läget är allvarligt helt enkelt.
Jag tänker om vi går tillbaka lite i tiden. Vad har den här resursskolan eller resursskolor betytt för dig och din son och er familj?
Det har betytt jättemycket. Min son gick i en kommunal skola i Stockholm tidigare. Och i en klass med 25 barn, eller jag kommer inte ihåg exakt, men åtminstone. Och en lärare, och de hade en resurs till. Det gick ju inget bra alls. Han lärde sig ingenting. Han mådde dåligt på olika sätt. Det var en miljö som han inte klarade sig i helt enkelt.
Och när blev det uppenbart för er att det här gick inte?
Det visste vi ju redan egentligen från förskolan. Förskolan sa att han behöver extra stöd. Han fick jättebra stöd i förskolan. När han kom till ettan så fick han betydligt mindre stöd trots all den här informationen. Ja, men det blir som så många andra föräldrar så försöker jag föra dialog och sen försöker jag höja rösten lite grann och få en fungerande åtgärdsplan och att faktiskt få den beslutade åtgärdsplanen att hända och allt det där. Väldigt många möten och väldigt lite action tyvärr. Och jag ställde honom i kö till resursskola redan efter förskolan. Så att i fyran kunde han börja på Lunaskolan, Luna Södra.
Hur var det för honom att komma dit och för er som familj?
Ja, men det var ju jättebra. Alltså det är ju jobbigt. Förändring är jobbigt. Så att det var ju jobbigt för honom första terminen. Det tog ett tag, men jag märkte ju snabbt att han blev lugnare och gladare. Och för första gången i sitt liv väl började få kompisar. Mm. För det har han svårt med. Det är fantastiskt bra. Och sen också en väldigt bra dialog med skolan.
Konsekvensen av att en sån här resursskola läggs ner och flera med den här. Vad blir det för er som familj, för din son?
Jag hoppas verkligen att det inte ska ske. Det blir kaos såklart. Var ska han börja någonstans? Kommer han få det stöd han behöver. Han klarar inte ett sammanhang. Nu går han in med 8 eller 9 i klassen. Han klarar absolut inte en större miljö. Det skulle vara en katastrof. Och jag tänker också bredare ifall resursskolor börjar slå igen. Hur ser planen ut från staden att hantera det? Jag tror att det kommer bli kaos. Om det skulle hända. Jag hoppas verkligen att det går att undvika. Att alla inser det galna i det.
Vad skulle du vilja säga till politiker?
Hur ser planen ut? Och jag tänker också att minst lika viktigt. Politikerna är väl en sak. Men jag tycker också att de behöver tänka på sin egen personal. Det finns en massa rektorer i mottagande skolor och mottagande klasser. Och hur ska det fungera? Det kommer drabba min son. Det kommer drabba de mottagande organisationerna, skolorna och klasserna. Det kommer drabba rektorer på ett väldigt negativt sätt. Och jag undrar hur man tänker liksom samhällsekonomiskt. Kostnaden, den största risken för långvarigt utanförskap. Det här säger myndigheten MUCF, gjorde nyligen en studie på det här. Största risken för långvarigt utanförskap är funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa som ung och att man inte har slutfört gymnasiestudier. Och hur kan man slutföra gymnasiestudier om man inte har en grundskoleexamen? Så samhällsekonomiskt, hur är hela friden tänker ni?
På vilket sätt, jag har varit inne lite på det, men på vilket sätt engagerar du dig i frågan just nu då?
Ja, dels så är jag ju väldigt engagerad i Lunaskolornas föräldraförening. Så, och vi försöker ju också bearbeta politiker på olika sätt och så. Och sen har vi också startat, några föräldrar har startat Rätten till utbildning. Och det är en kampanj. Det finns en rätt att alla barn, oavsett funktionsnedsättningar eller så, ska få en grundutbildning i samhället så man klarar sig och kan bli självständigt. Och jag menar, kommunerna är ansvariga idag för det här med grundskolan. Men de i allt för många fall smiter från det. Av kortsiktiga ekonomiska hänsyn eller vad det nu är. Det får väl de svara på. Och problemet som vi också ser är att staten då ju vet om det här. Och det kan man också fundera på. Varför gör man inte mer mot det då? Varför är inte Skolinspektionen starkare? Varför tar Skolverket inte och följer upp ordentligt? Varför får man inte ordning på lagstiftningen kring tilläggsbelopp exempelvis? Eller kring det att kommuner kan vägra av organisatoriska ekonomiska skäl. Om det blir krångligt för en kommun så kan man vägra att ge ekonomiska bidrag för våra barn. Och det står i skollagen. Och det är helt galet.
Hur kan man göra om man vill engagera sig som förälder? Vad skulle du tipsa om då?
Först och främst så jag tror att vi behöver fler föräldraföreningar och vi behöver fler aktiva föräldrar och vår röst är viktig. För det handlar ju om våra barn. Så att engagera sig där, ta kontakt med lokala politiker, ta kontakt med tjänstemän, ställ frågor. Fråga om hur planerna ser ut, fråga om hur tanken är, berätta om era barn. Och sen sluter samman, få gärna ta kontakt med andra föräldrar, mig eller andra. Gå gärna in på Rätten till utbildning. Men vi måste höras. Det här kommer inte lösa sig av sig självt, utan om inte vi föräldrar engagera oss så kommer det plötsligt vara fett accompli, tror jag.
Ser du något positivt scenario framför nu inför 2021?
Någon slags rim och reson ska komma till. Jag menar att framförallt att våra barns skolor inte ska tvingas slå igen. Jag hoppas verkligen att det inte blir så. Det är ju det första och det vet jag inte om det är ett drömscenario utan det tycker jag är hygiennivå. Det är något annat, det är inte rimligt. Och sen att man också bygger upp kommunala resursskolor. För det finns väldigt många barn i kommunal verksamhet som också behöver stöd. Och som där kommunerna inte heller tar fullt ansvar. Så att det skulle jag lite bättre men inte sämre. Mm. Det är mitt drömscenario.
Christian, tack så jättemycket för att du var med oss här.
Absolut.
Då är jag jätteglad att vi har Ayman Jehar som är grundskolechef på Magelungen med oss. Hej.
Hej, hej.
Du, jag tänkte, kan du bara förklara lite kort, vad är en resursskola?
En resursskola, det är som en vanlig skola fast i liksom liten skala. Det första som utmärker en resursskola är storleken. Att det är en betydligt mycket mindre storlek och att det är färre relationer, färre elever, färre vuxna totalt. Men själva skolverksamheten riktar sig till elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Och när man väl börjar i en sån här skolverksamhet, resursskola, så präglas den av att man har, i relation till barnen så finns det väldigt många vuxna som kan finnas, som finns väldigt nära barnen genom hela skoldagen. Allt från hur man tar sig emot, alltså mottagandet på morgonen, till liksom hur det stör, att man får ett extra stöd i klassrummet, möjlighet till enskild undervisning, mindre grupper. Och att det är liksom mycket vuxna i lunchsituationen och så vidare. Så att det är ett väldigt starkt hållande och ett väldigt starkt stöd för elever som har flera år bakom sig där det inte fungerat för dem i den vanliga skolan.
Är det så också att de här personalen som arbetar har större kunskap om just hur man kan arbeta med NPF eller hur man gör olika färdighetsträningar eller hur ser det ut med det?
Ja, absolut, det är ju de som jobbar i resursskolor. Det är ju alltså professionella som har valt att jobba med de eleverna som har det allra svårast i skolan. Och väljer man att vara i en sån verksamhet som personal så väljer man det för att man brinner för att hjälpa de här barnen. Det blir också svårt att hjälpa de här barnen om man inte har förutsättningar för det. Det vill säga att man inte har tid. Man måste ha tid för det. Man måste ha en struktur för det. Och man måste ha kunskap. Så att kompetensen är absolut helt avgörande. Så att de här resursskolorna satsar ju också på att man behöver ha utbildad personal i liksom mycket av det du frågar om kring NPF och kring hur man hjälper barn som behöver stöd.
Men vad är det som händer med resursskolorna just nu och hur allvarligt är det?
Jag vill inleda med att förklara att det finns ju resursskolor i hela Sverige och vi jobbar ju med resursskolor i hela Sverige också. Så den problematiken som finns nu ser olika ut i olika delar av landet. Men framförallt i Stockholm och i några andra orter utanför Stockholm så är det så att vi ser ett jättetydligt mönster på att den finansieringen som de här resursskolorna har fått för sin verksamhet tidigare, att den har drastiskt förminskats. Så att det är en lägre finansiering för den här verksamheten. Och på vissa håll är det så pass allvarligt att den här lägre finansieringen innebär att om den får fortsätta, om finansieringen fortsätter på den här nivån, så är det inte lång tid innan vissa av de här resursskolorna kommer bli tvungna att lägga ner. Så just nu så är det som är själva problematiken med att det inte finns förutsättning att bedriva resursskola i fristående form om inte man hittar en förändring.
Vad finns det för argument från politiker som har genomfört den här förändringen?
Det här är ganska komplext. Det är egentligen inte nödvändigtvis att politiken har ändrats, utan vi har haft en lagstiftning som i stora drag har sett ungefär likadan ut sedan 2011 kring det här området. Det vill säga kring det som man kallar för tilläggsbelopp som resursskolor söker från kommunerna. Det som har varit skillnad över tid, det är att det här området är komplext och det finns ett stort utrymme för tolkning. Så kommuner genom åren har ändrat sin hantering, sina rutiner och sin tillämpning av lagstiftningen. Sen har det också varit en hel del domar i Högsta förvaltningsrätten som har också skapat ny praxis och så vidare. Så att det som har hänt är att kommunerna har blivit mer restriktiva i när de här tilläggsbeloppen ska utgå. Och argumenten från kommunernas sida är ju att de följer lagstiftningen. Och lagstiftningen, den går att tolka på olika sätt, så att man kan hävda att man följer lagstiftningen nu, men man följde lagstiftningen även för 2-3 år sedan när vi inte hade det här läget.
Just det, så det är en tillämpning av lagen. För visst är det så att man på resursskola har man både den skolpeng som följer alla elever, men man har också då ett tilläggsbelopp som man har för att kunna ha den här lilla verksamheten, personaltäta verksamheten med specialkunskap om barn och ungars behov.
Ja, man kan tänka så här att bedriva resursskola, det kan innebära att man har 20-30 elever på hela skolan. Och det går inte att bedriva en skolverksamhet med den vanliga skolpengen och samtidigt ha det här verksamhetskonceptet. Det här konceptet är ju ingenting nytt. Det är ingenting som har uppstått nu. Det har funnits väldigt länge och det har också funnits längre bak i tiden fanns det väldigt många kommuner som bedrev resursskolor. Och sen har många kommuner lagt ner de här verksamheterna. Men under senaste åren här nu så är det flera kommuner som startar de här verksamheterna igen. För att man ser att behovet finns. Det här är ingen ny verksamhetsform egentligen. Att den är väldigt kostsam, det kan man se ganska tydligt. Det finns ju uppgifter om vad kommunens egna verksamheter kostar. De här verksamheterna kostar ju väldigt mycket. Och de ska kosta, för det kostar att ge det här stödet.
Hur kan man då lösa den här situationen? För visst är det så att det riskerar då att läggas ner skolor och många elever som riskerar att stå utan en fungerande skolgång.
Precis, det är det som kommer vara konsekvensen. Att konsekvensen av att man inte kan finansiera de här resursskolorna som har etablerat sig och funnits väldigt länge är att lägger de ner imorgon, så är det ju inte så att de här eleverna som har gått där har ett annat alternativ dagen efter, utan det är väldigt svårt att få det här stödet någon annanstans. Om vi ska kunna hålla kvar de här verksamheterna så behöver man ha någon slags hållbarhet och förutsägbarhet i finansieringen. Idag har vi inte den förutsägbarheten. När resursskolor tar emot elever idag så vet de inte om de kommer få den finansieringen som krävs för att kunna bedriva verksamheten. Utan man söker och sen så väntar man och så får man ett besked om avslag eller ett beviljande. Så det som behövs, det på lång sikt så behöver man ju ändra lagstiftningen och reglera det här området mycket tydligare. Jag tror att man behöver, resursskolan behöver bli en uttalad skolform där man också uttalar i lagstiftningen exakt hur det här ska finansieras och hur man bedömer vilka elever som ska ha rätt till det här stödet till en sån här skolform. Så jag tror på lång sikt så är det ju lagstiftningen. På kort sikt så handlar det om att man behöver hitta en riktning så att kommuner inte gör olika. Idag är det så att man kan ha en elev från en kommun som börjar hos oss. Säger vi till exempel att den bor i i Stockholms stad, och sen dagen efter flyttade den till Solna. Och i och med att den har flyttat till Solna så är det en ny kommun som ska ta över det här. Och den nya kommunen hanterar det på ett helt annat sätt, och då får man ett avslag. Så att så illa är det idag, att det kan skilja sig från kommun till kommun. Så att man måste hitta en vägledning för kommuner. Det finns lite positivt hopp nu i och med att regeringen nu har precis gett uppdrag till Skolverket att ta fram riktlinjer för det här. Och de här riktlinjerna ska Skolverket ge förslag på i augusti 2021. Vi hoppas att det går mot rätt riktning, men det vet vi inte förrän vi är där.
Och vi vet att det är många barn och familjer som är oroliga för vad som ska hända just nu. För vi vet ju också att de barn som går på de här skolorna har ju ofta en familj som tidigare har kämpat väldigt hårt för att få en plats på en resursskola där deras barn då får den hjälp som de behöver.
Precis. Det som har hänt nu är ju att många av de här resursskolorna har ju fått kommunicera med vårdnadshavare om situationen. Så att man vet att det här är någonting som eventuellt skulle kunna leda till en nedläggning av resursskolorna. Så det har gjort att många föräldrar engagerar sig nu och börjar höras kring den här frågan. Och börjar ta kontakt med både riksdagspolitiker såväl som kommunala, både tjänstemän och politiker på kommunal nivå. Så att min uppfattning är att det här är en väldigt aktuell fråga. Och det behöver den vara för att man ska ta det här på allvar och verkligen titta på lösningar.
Vad blir konsekvensen om resursskolorna får läggas ner?
Så vi har tusentals elever i Sverige som den vanliga skolan inte fungerar för. Om resursskolor inte kan finnas kvar, då innebär det att det kommer vara fler barn som kommer hamna mellan stolarna. Fler barn som idag kanske stannar hemma och inte går till skolan, som inte har någonstans där de kan få ett ordentligt stöd så att de får klara och lyckas med sin grundskola. Så risken är ju att det är fler elever som hamnar utanförskap, och risken är också att de eleverna som redan idag går på resursskola inte har någonstans att ta vägen där de kommer få adekvat hjälp. För även om kommunen startar egna resursskolor nu, så har inte kommunen tillräckligt mycket platser för att täcka upp det behovet som finns i samhället idag.
Tack så mycket, Ayman, för att du kom och pratade lite och berättade om situationen.
Ja, tack själv.
Tack för att ni har lyssnat, och hör av er om ni har förslag på ämnen eller personer ni vill att vi ska prata med. Och tack också Lars Bygdén för den fina gingen. Ta hand om er. Hej då!